Ja. Härligt, jättehärligt. Men jag ska rätta till mina papper, fixa till lite och ni kan väl stå upp. Man behöver röra liksom innan jag ska predika en stund och då är det skönt att kroppen rör. Och så kan ni hälsa på någon. Hälsa på någon, kanske är någon som ni inte har sett. Min mamma är här också, hälsa på henne. Ja, jag heter David Blondell. Ja, varsågod och sitt. Jag heter David Blondell och jag arbetar här som pastor. Ja, härligt, härligt, härligt. Jag bara hoppades. Tack så mycket. Förra veckan så talade Elisabeth Rambrandt, hon har jobbat här som pastor. Hon talade om att få en andra chans. Var det några som var här? Det var en jättebra predikan. Det går att lyssna på den på nätet. Om man går in på vår hemsida så finns det en knapp längst fram, liksom längst upp. Där det står lyssna. Jättebra predikan. Lyssna på den. Nu ska jag läsa de sista orden i liknelsen om den förlorade sonen. Det är de där orden som är till den hemmavarande sonen. Han som inte vill gå in på festen. Då står det så här. Fadern sa till honom, alltså till den hemmavarande sonen. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Amen. Ja, visst gillar man när folk gör comeback. Gör man inte det? Vet ni vem det här är? Vad heter han? Michael Jordan. En av världens mest kända comebacker. Han gjorde comeback ett par gånger i ligan, kom tillbaka. Och när han gjorde en av de där bejublade comebackerna så sa han och uttryckte I'm back, jag är tillbaka. Coolt. En av de grupper som gjort flest comebacker tror jag, det är den här gruppen. Är det någon som vet vilka de är? Spice Girls, ja. Ja, men många fans älskade att de gjorde comeback. Men jag med, jag gillar comebacker. Mona Sahlin. Ja, men en av dem... Ja, är det inte fint när människor får göra comeback? Jag tycker man kan göra comeback i vad som helst faktiskt. Vad är det här för någonting? Vinylskivor. I förra veckan så pratade jag med en man som liksom fick lite glöd i blicken när han berättade om att han som innan hade haft massa LP-skivor sålt dem eller gett bort dem när CD:n kom och när streamingtjänsterna började. Men nu... För en tid sedan hade börjat att samla tillbaka sina gamla skivor igen. gillade att bläddra i de där boxarna. Ja, vinylen har verkligen gjort comeback. Vet ni vilken glass det här är? Tip Top, den gjorde ju en bejublad comeback. Gjorde den inte det? Ja, det gjorde den. Ja, det gjorde den. Och jag menar, den där kulan. Man kan få hela munnen full av den kulan. Nougatkulan. Ja, den gjorde comeback. Ja. Vet ni vilken godis jag tänker på? Trillingnöten. Den gjorde ju en comeback. Sen försvann den ut, men jag hoppas att vi kan samla röster. Hör av oss till det där bolaget och säga, låt den komma tillbaka. Låt trillingnöten komma tillbaka. Ja, men vi gillar ju comeback, gör vi inte det? Man gör det. Jag gör det i alla fall. Jag gillar comeback. Jag gillar när människor gör det i sitt liv. Och jag gillar tanken på att vi skapar en miljö i kyrkan där man kan göra comeback. Vi är en comebackförsamling och jag vill vara med i en comebackförsamling. Ja, det kommer jag tala om idag. Att kunna göra comeback ifrån något litet i livet där man vet att man nu får ta rätt steg, gå åt rätt håll. Fantastiskt när man får i ett litet område i sitt liv få göra comeback. Eller när något stort som har hänt. Något som verkligen påverkar många människor omkring en. Vad vackert det är när en människa får göra comeback. För 1,5 år sedan började jag tänka på en gammal vän. Jag kunde inte släppa taget om tanken. Och så gjorde jag det där. Jag gör inte alltid det, men ibland så hör jag av mig när jag börjar tänka på någon. Och vi hade varit med och umgåtts jättemycket under en period. Men jag hade inte fått tag på honom. En del gamla kompisar stöter man ihop med, men inte honom. Och så hörde han av, när jag hörde av mig så sa han, jag pratar jättegärna. Och så hördes vi på telefon och så berättade han, vad roligt att du ringer. För en kort tid sen så startat om. Och så berättade han om sitt liv och jag får berätta det här. Han hade börjat att hålla på med lite partydroger och så blev det mer, tyngre. Gått ganska fort. Han lyckades hålla igång på sitt jobb. Det var ingen där som märkte något. Det gick bra på hans jobb under hela tiden. Han tjänade ganska bra. Pengarna var inget problem. Det kanske var en del i problemet att han hade så mycket pengar. Så det märktes inte. Hans familj märkte det inte. Det var någon relation som försvann. Och såklart alla relationer med vännerna blev ju helt förstörda. När jag ringde honom så sa han, det är som ett bönesvar att du ringer. För jag hade följt med honom i början på hans väg i livet med Jesus. Och för några månader sen så ringde jag honom igen. Och han berättade, jag är fortfarande på en god väg i livet med Jesus. Ja, visst är det fantastiskt när människor får göra comeback. Man har en tro på Jesus, men det har blivit så fel och man får göra comeback. Men det behöver naturligtvis inte vara på det där sättet. Det är ju inte för de flesta. De flesta av oss kanske tar Alvedon eller Bamyl eller någonting på sin höjd. Men det kan ju vara andra områden i livet. När man vet att man behöver göra comeback. När den kristna tron. När tron får göra comeback i ens liv. Alltså vad vackert det är. När den kanske har varit på sparlåga en tid. När det inte riktigt har varit en tro utan mer en tradition eller vana med kyrkan eller så. Vid ett tillfälle är det en man som talar med Jesus. När han ropar faktiskt till Jesus och säger, jag tror, hjälp min otro. Vackra ord. Han får rikta sitt hjärta till Jesus. Och de där orden, de passar på mig ofta. Jag tror, hjälp min otro. Jag älskar att höra när människor får göra comeback i sin tro. Visst, ibland om man är idrottare så kanske det är för sent med en comeback. Att hälsenorna är trasiga. Eller om man är tonårsidol, det är svårt att vara upp i åren. Det är det ju liksom. Men när det handlar om livet med Jesus så är det aldrig för sent att göra en comeback. Aldrig för sent. och göra en comeback. Och det där området i ditt liv där du vet att det har blivit lite knixigt, trixigt. Det är aldrig för sent att göra comeback. Det kanske inte blir som du har lagt upp din plan och tanke tidigare, men Gud har en plan och avsikt med ditt liv. Och den planen kan Gud låta ske när du vill göra en comeback med honom. Ja, Bibeln är full av exempel på personer som gör comeback. Alltså några av Bibelns huvudgestalter gör dramatiska comebacker. Mose, David, Jona, Abraham, det är personer i Gamla testamentet. De gör alla dramatiska comebacker. Nästan så att man tycker det är lite, alltså, kan man starta om så? Ja, det kan man tydligen. Bibeln säger det. Och i Nya testamentet, Petrus, han gör en comeback med Jesus. Nikodemos, som kommer till Jesus och ställer kniviga frågor. Han är ju en av de hemliga lärjungarna, står det, i slutet av ett av evangelierna. Thomas, som först kallas tvivlaren, eller i traditionen i kyrkan kallas han, säger ju några av de mest avgörande orden om Jesus, min Herre och min Gud. Och Paulus, som har förföljt kyrkan, förföljt Jesus. Alltså vilken omstart och comeback. Alltså, du och jag är i gott sällskap av Bibelns huvudpersoner om vi förstår att vi behöver göra comeback. Eller om vi har någon vän som gör comeback. Ja, Jesus, han umgicks med syndare. Han blev känd som det. Som någon som umgicks med syndare. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Alla tullindrivare och syndare. Ja, men det måste väl ha funnits någon som inte gjorde det. Någon sådär. Men många liksom. Alla omkring sökte sig till Jesus. Och fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Och det är då Jesus ger de här liknelserna. Tre liknelser på varandra. Jag älskar liknelsen om den förlorade sonen. Jag älskar den. Den berättelsen är enastående. Det är bara några stycken, det är inte så lång text. Och med bara några få ord så får man bilder i huvudet. Man kan se det framför sig. Och berättelsen har tydligt två delar. I den första delen så berättas det om hur den här mannen tar ut sitt arv i förskott. Och han reser långt bort, lever upp det här. I liv i utsvävningar, vad det nu är för något. Och när pengarna är slut så förstår han efter en tid att han kan leva ett mycket bättre liv tillsammans med sin far på gården där han är. Och han ber sig hemåt. Och redan på långt håll så ser hans pappa honom, springer emot honom. Allt är förlåtet. Trots alla fel får han börja om. Och pappan ställer till med fest. Glädjen är stor. Och alla som lyssnar förstår att Jesus beskriver att den som är fadern är ju Gud. Och så här ser Gud på den som har gjort ett misstag. Ja, Guds kärlek är stor även för den som har gjort enorma misstag i livet. Nu börjar berättelsen del 2. Och så här står det. Den äldsta sonen var ute på fälten. När han på väg hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Och tjänaren svarade: din bror har kommit hem. Och din far har låtit slakta gödkalven och därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett liten killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fast och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Det är lätt att tänka sig att alla som lyssnar på Jesus ord får tårar i ögonen av lycka när de lyssnar på Jesus liknelse. Det är säkert flera av oss som någon gång har hört det här eller läst det hemma. Och så har det kommit en tår. Tack gode Gud för din stora kärlek. Men när vi ser sammanhanget så ser vi att här är det fariser och skriftlärda som lyssnar. Tror ni att de får en tår i ögat? Ja, kanske för att det blåser i motvind. Kanske för att det kommer någon fluga eller så. Men det här är inga ord som får dem att få tårar i ögonen. För de förstår att det är de som är de hemmavarande sonen. Är du med? De fattar. De förstår att det är de som har hållit alla bud. De är viktiga för fariseerna och de skriftlärda. Och de förstår att det är de som är som den hemmavarande sonen som inte vill gå in på festen och fira tillsammans med honom. De förstår det här. De har naturligtvis inte tårar i ögonen. När man läser den här texten så är det ju många, många saker som man ser som är rätt fascinerande. Några saker ser man inte och tänker man inte på direkt. Men en sak är ju att den hemmavarande sonen, han kallar inte ens sin bror för bror längre. Han säger din son. Alltså han gör någon slags skillnad mellan sig själv och honom. Intressant. Pappan har välkomnat honom hem som sin son. Men den äldre brodern har tydligen svårt att se eller känna, förstå att han är bror till sin bror. Det finns ju massa skillnader mellan de här bröderna, men också likheter. Den yngste sonen, han har tagit ut arvet. Men den äldre sonen, han säger: du har inte gett mig ens en killing att festa på. Alltså båda sönerna har ju problem med var hjärtat är riktat åt. Den yngre sonen, där ser man ju det tydligt. Och alla som lyssnar förstår i berättelsen. För det är lätt att se. Det där, det är synd. Den äldre sonen har ju hållit alla bud. Men syftet, vad har det varit egentligen? Har det varit att han vill få ut någonting av fadern? Det verkar ju inte som att närheten till fadern är nog. Och fadern säger som det verkligen är: mitt barn, säger han. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Det är ju jättefina ord. Mitt barn. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. När någon lämnar droger eller andra smärtfulla problem som påverkar sig själv och andra. Alltså vilken comeback. När någon kommer till tro, har inte haft en tro innan och kommer till tro, startar om livet på nytt. Kanske döper man sig direkt. Alltså vilken comeback. När någon är kristen har gjort ett snedsteg på något sätt, litet eller stort. Och så gör man en omstart. Vilken comeback. Om någon säger jag tror, hjälp min otro, vilken comeback. Och kyrkan är, ja, det ska vara en plats där man kan starta om. Och jag tror det händer hela tiden. Jag tror det händer varje söndag här i kyrkan. Om det inte händer här, ja, men då händer det i vår grannkyrka. Men jag tror det händer här. För de allra flesta sakerna vet vi nog inte om. Utan det händer ju i en själv. Gud, hjälp mig att få starta om med det här området i livet. Men ibland så känner man ju till någonting. Hur skapar man en miljö i en kyrka där det är enkelt att göra en omstart? Det här är ju viktiga frågor. Annars skulle inte Jesus ha med den här delen i berättelsen. Det skulle ju kunna slutat innan faktiskt. När sonen kommer hem, omfamnas av fadern, det blir fest. Men den här sista delen är ju med. Och den är jättebra, viktig, nyttig för dig och mig. Vi som är med i kyrkan så här och läsa, höra, tänka till. Vi kan liksom låta våra tankar få prövas mot den där hemmavarande sonen. Den hemmavarande äldre sonen, han betraktar inte längre sin yngre son, sin yngre bror som ett syskon. Men vi ska möta varandra som syskon. Som bröder och systrar. Och Gud är ju vår far. Det sjunger vi. Jag vet inte hur många sånger vi sjunger. Vi kanske har sjungit det idag. Vi kommer säkert sjunga det vidare. Och när du är kristen så är Gud din far. Och då är de du har omkring dig dina syskon. På riktigt. Inympade syskon. På riktigt syskon. De som har gjort fel, de är också syskon. De är också syskon. Och ibland kan man behöva be för sig själv. Tända ett ljus för sig själv. Gud, hjälp mig med mina känslor. Andra vill vara med och be för dig. Hjälp mig att be för mina känslor. Den äldsta sonen går ju inte fram till sin yngre bror. Han vill inte vara med på festen. Men vi ska peppa och uppmuntra varandra. Se till att det blir närhet. Jobba för det. Och vi ska inte på avstånd se när någon gör comeback eller kanske gör comeback. Vi ska hålla kontakten. Om det är möjligt, slå en signal. Det kan vara så att när du får en tanke på någon, det kanske är från Gud. Du kanske blir ett bönesvar för någon. Vi ska vara aktiva och uppmuntra när det går att uppmuntra. Och det finns väl nästan alltid någonting att uppmuntra för, tror jag. För du vill ju inte bli som fariseerna och de skriftlärda. De finns ju med där som ett exempel. Är det inte så att Jesus kommer i en tid och att de där personerna får stå som ett exempel för oss i kyrkan idag? Det tror jag. De ville hålla avstånd. Vi ska göra precis tvärtom. Du kan vara med och fira. Varje söndag så firar vi ju gudstjänst. Man säger så, vi firar gudstjänst. Man tänker knappt på det. Vi firar gudstjänst. Vi firar gudstjänst. Jesus lever, det är liksom en utdragen fest. Idag är det fest igen. Vi firar med Jesus. Han har uppstått. Vi fikar tillsammans. Vi borde ha tårta jämnt, liksom. Jesus uppstått. Vi får vara syskon. Ja, vi får vara med och peppa och uppmuntra varandra. Och ibland kanske det är vi som behöver uppmuntras. Ingen kan ju vara en tankeläsare. Gud kan ibland leda, men ibland får man berätta. Hjälp mig, jag är lite ny igen. Det känns som jag är ny igen. Människor vill vara med och möta varandra på ett gott sätt. Vi vågar att dela livet med varandra. Det tredje och det sista. Den äldre sonen, han tänker att det är för sent för att göra comeback. Men så länge du andas så är det inte för sent att göra en comeback med Jesus. Istället ska vi tala i våra cellgrupper, påminna om det. När vi möts i kyrkan. Du som är ledare och håller andakt ibland på scouten eller på någon träff. Eller vad du nu än är. När du möter någon som pratar om att de har haft en tro. Du behöver inte använda ordet comeback. Men du kan säga att det är aldrig för sent. Kom, välkommen. Bjud in. Vi ska vara en kyrka där vi pratar om att det aldrig är för sent. Aldrig för sent. Vare sig du känner igen dig i den där sonen som har dragit iväg på någonting. Kanske någon del i ditt liv där det känns så. Jag är som den där sonen som har dragit iväg. Eller om du lite grann känner igen dig i sonen som är hemma på åkern. Det är lite svårt att fira. Varför då? Det är aldrig för sent. Och allt mitt är ditt, säger Fadern. Nu ska vi vara glada. Och vi har all anledning att vara glada. För Jesus har gjort det största undret. Han dog på korset för vår skull. På riktigt dog för din skull och för din skull och min skull. Och vi är syskon. Fantastiskt. Nu ska vi vara med och be. Och idag får du fortsätta att be. Här framme så har vi förbönsplats och där bakom är förbönsplats. Här har vi möjlighet att tända ljus. Där kan man skriva böner. Varje torsdag åker personer in och ber. Och särskilt vill be för de där bönerna som vi lägger i den där böneskålen. Vi kan vara med och be för de vi har omkring oss. Men också för oss själva. Kanske för våra hjärtan. Och vi säger alltid, här kan du vara med och tända ljus. Gör det också för de bönämnena som du inte kommer ge upp. Och vill fortsätta vara med och be för. Vecka ut och vecka in. Nu ber jag en bön. Var med. Och Herre, vi tackar dig för ditt ord. Herre, tack för att du vill att vi ska få starta om. När vi inser att vi har tagit ett steg åt sidan på något sätt. Eller när vi är där på åkern. Och när vi har missat perspektiven. När allt handlar bara om regler. När det egentligen handlar om relation med dig. Jesus, vi tackar dig för att du vill möta oss med en öppen famn. Vare sig vi har tagit fel steg eller om vi har fel perspektiv så vi bara jobbar och jobbar men missar det viktigaste. Att du vill vara nära oss. Ja. Tack för att vi får starta om. Hjälp oss att förstå hur nära du är. Tack att vi får vara med och fira och att vi får liksom ansluta till firandet i himlen. Vi sjunger lite men det är lovsång i himlen. Tack för att vi får vara en del i det redan nu i Jesu namn. Amen. Amen.